Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Herre, Herre, led du varje steg och låt ditt ljus in i mitt mörker skina. Låt mig få vattna någon åkerteg, av solen bränd och färdig att förtvina. Amen. Temat idag är vingårdsmännens lön. Med söndagens tema Guds oförskyllda nåd så är det ju inbyggt i det här att lönen ges av nåd. Och predikotexten har vi redan hört från Matteus 20. Jag ska dela in den här predikan i tre delar. Först frågan om lön och förtjänst. Och där ska vi fundera på lite vad som sker, hur man har det i vår tid normalt och hur det är i Guds rike. Så ska vi ta Guds måttstock när det gäller möjligheten att göra någonting för att förtjäna saligheten. Och slutligen ska vi tala om lönen och med det, den speciella formuleringen nådelön som används också i Bibeln. Husbonden i vår text som ägde en stor vingård, han överraskar verkligen vingårdsarbetarna. Han gav samma lön åt dem som hade jobbat ända från morgon som de som kom i sista timmen. Så här gör man ju inte i vårt samhälle, det funkar ju inte. Man måste ju få lön efter hur många timmar man har jobbat. Om man jobbar mer så ska man få mer lön. Självklart. Och i det världsliga samhället så mäter man också prestationer för att kunna ge extra åt dem som har jobbat riktigt bra. Man brukar tala om optioner när man har möjlighet att få del av företagets vinst om man har kört sina uppgifter riktigt bra. Och också i sådana sammanhang där man har fastställda löner enligt tabell så ger man en prestationsbaserad lön åt vissa. Och det här leder ju ofta till avundsjuka, problem i arbetarkåren där det man ifrågasätter om det blir rättvis utdelning av de här extra lönerna. Så blir det missnöje och det finns en organisation eller det finns organisationer som försöker bevaka det att det inte ska bli missnöje, fackföreningar som granskar, får alla lika eller får alla rätt lön. Det är naturligt för oss människor att vara missnöjda. Sådan är vår gamla natur. En gång fick en av Sveriges rikaste män en fråga. Hur mycket ska en människa ha för att vara nöjd? Försök fundera, vad skulle ni svara på den frågan? Hur mycket? Han svarar, lite mer. Så där är det. Lite mer. Den som har lite vill ha, räcker om man får lite till. Och den som har mycket vill ändå ha lite mer. Men vår text säger att det inte är så i Guds rike. Det här är en liknelse som Jesus berättar. Himmelriket är som. Men det är inte sagt att himmelriket ska vara här på jorden och köta de här jordiska sakerna. Men i himmelriket, i Guds rike, så delas lönen på ett annat sätt. Och det är sammanfattat med de sista orden. Så ska de sista bli de första. Och de första ska bli de sista. Det är mycket märkliga ord. Matteus illustrerar det här på ett drastiskt sätt. Om man tittar på hur han har ställt upp de här händelserna. Man brukar anse att Matteus placerar in berättelserna på ett logiskt sätt. Inte nödvändigtvis så att de kommer i tidsföljd. Nu vet vi inte om det är så att det är tidsföljt, men det är väldigt logiskt placerade. För om vi tittar på vad som sker i Matteus 19, kapitlet före vår text, så står det där om en rik man som kom till Jesus och frågade vad han ska göra. Vi ska återkomma till det här. Och efter den här liknelsen så berättar Jesus om att han ska gå till Jerusalem för att lida och dö. Och efter det genast när han har berättat om att han ska utlämnas åt översteprästerna, han ska lida mycket, han ska korsfästas, men han ska uppstå på den tredje dagen. Efter det kommer modern till Zebedeus söner, som Zebedeus söner var Jakob och Johannes. Och vi vet av flera ställen att Jesus hade satt dem väldigt högt. Han var mycket, de var mycket nära och kära lärjungar för honom. Så kommer hon och faller ner för Jesus och frågar, skulle det vara möjligt att du skulle göra en tjänst åt oss? Nå, vad vill ni ha då, sa Jesus. Jo, jag tycker att det skulle vara lämpligt att mina söner skulle få sitta på din sida när du kommer i ditt rike. Den ena på vänstra sidan och den andra på högra sidan. Nu är det möjligt, rent otroligt, att den som kom, hon var Marias, Jesu mors syster, eller kusin möjligen. Hon hette Salome. Så det var ju väldigt naturligt att hon skulle önska någonting riktigt bra åt sina pojkar, som var Jesus släktingar. Nu är det ju så att det här är en tendens som finns i allt affärsliv och också i vår tid, och det kallas nepotism. Det är att man gynnar släktingar och vänner. Bästa broder brukar man också kalla det här systemet till. Och Jesus, han avvisar henne och han säger, nej, det är inte så. För den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Och noterade att före det här hade han berättat om att han ska lida mycket och dö i Jerusalem. Och därför säger han sen, så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det här hade rent av lärjungarna svårt att begripa medan Jesus var bland dem. De andra lärjungarna blev naturligtvis ilskna. Och varför skulle de där få några speciella förmåner? Men de lärde sig så småningom, efter pingstdagen, när den helige ande uppenbarade för dem hur det verkligen förhåller sig i Guds rike. Då var de villiga att ge sina liv. Då ställde de sig djupa stunder och bar hela församlingen. Och så led de martyrdöden, den ena efter den andra. Jakob som den första. Vi ska gå över till att fråga vilken är Guds måttstock för den som vill vara med i Guds rike. Jo, Jesus hade ett svårt motstånd att arbeta mot. Judarnas tilltro till sin förmåga att göra allt som Gud förutsatte i sin heliga lag. De trodde att de klarar av det, att fylla det som Gud kräver med sin måttstock. Vid Sinai berg hade Gud gett en lag till Israels barn, Israels folk, genom Mose. Och Mose frågade på Guds uppdrag, när han hade gett den här lagen, vill ni hålla den här lagen? Och allt folket svarade med en enda mun, allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda. Det ska vi klara. Men det var inte länge efter det, så gick de bort och gjorde sig en avgud. Och så fortsatte de. Levde i synd, avföll från Gud, om och om igen, och Gud måste straffa. Nej, det gick inte. De trodde ändå att de skulle klara allt. Jesus berättade den här liknelsen för att visa att himmelriket fungerar helt annorlunda än vi människor tänker. Han vänder upp och ner på den här lönetanken. För judarna var det självklart att man frågar, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Så som den rike mannen hade kommit och frågat. Jesus måste hela tiden kämpa med den här inställningen. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra för gott? Och därför har vi också idag svårt att rätt kunna framställa läran om Guds oförskyllda nåd. Den här rike mannen, han kom för att fråga vad han ska göra för gott. Och han väntade sig en lista som han klarar av. Och han fick en lista. För när Jesus svarade honom så sa han, du känner ju buden. Guds tio bud. Gör dem så får du leva. Och den rike mannen sa, jag klarar av det där. Det där har jag gjort. Men vad tror ni han väntar sig? Säkert skulle han vänta sig då att Jesus säger, vad bra, du ska få vara min bordsgäst i Guds rike. Men Jesus sa, det fattas en sak. Sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Och nu var det så att den här mannen var rik och han älskade sina ägodelar. Det här visste Jesus. Och han visste att den rike mannen ingalunda hade gjort allt perfekt. Därför att han hade inte förstått hur han skulle se på sina ägodelar. Så den här mannen gick bedrövad bort. Nu kanske man skulle vänta sig att Jesus skulle ha rusat iväg efter honom och sagt, nej men stopp, nu is nu gå. Utan kom nu tillbaka, jag ska hjälpa dig, du ska nog klara av det. Kanske han skulle kunna visa honom en metod som han skulle kunna sköta det snyggt det där. Nej. Det var ingen pardon där. För den här mannen, han trodde att han själv kunde klara av det. Och därför sa Jesus sen till sina lärjungar, det är lättare för den som är för en kamel att gå genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. Nu vet vi alla att kamelerna är ganska stora. Och så tar vi en synål med det lilla ögat. Och hur ska vi bära oss åt för att få in kamelen genom det där? Det där har människor också försökt sig på. Man har funderat på den här texten. Och så har man tänkt sig, ja men det där nålsögat, det kanske är en riktigt låg port i Jerusalem, i stadsmuren. Så att kamelen måste böja sig och sen måste man hjälpa den riktigt för att den ska kunna komma igenom. Och på det sättet är det också med oss människor. Om vi riktigt ödmjukar oss, då klarar vi av det. Att komma in i Guds rike. Men nej. Jesus sa ju tydligt och klart. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Där förklarar han precis hur det är. Det är fullständigt omöjligt för människor. Att med det vi gör komma in i Guds rike. Det räcker inte med att vi böjer vår rygg riktigt ordentligt. Att vi blir ödmjuka och riktigt ångestköpta. Det hjälper inte att böna och be. Gud måste knäcka ryggen på oss för att vi ska se att vi inte har något alls att komma med. Den som är stolt klarar inte av det utan att Gud riktigt ingriper. Här är det ingen skillnad hur långa och tuffa arbetsdagar vi gör. Vi kommer inte in i Guds rike tack vare våra långa och tunga arbetsdagar för honom. Rövaren på korset, han hade gjort ont i hela sitt liv. Och Jesus sa åt honom, idag ska du vara med mig i paradiset. För att rövaren sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Han sa, vi har gjort det som är ont, men han har inte gjort någonting orätt. Och Jesus sa, du ska vara med i paradiset. Och visst känns det konstigt att vi människor med olika meriter ska sitta i himlen tillsammans. Den ärevördiga prosten som kanske har varit uppburen och har hjälpt så många människor till himlen ska sitta sida vid sida med den värsta syndare som har suttit i fängelse. Där ska han få sitta, den här syndaren, med Abraham, Isak och Jakob. Men då Gud delar ut sin nådelön så gör han det av sin godhet. Han svarar dem som knotar över orättvisa. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Den lön som Gud ger oss, syndare, är den som Jesus har skaffat fram. Jesus hade allt gott hos sin far, men han lämnade allt och kom hit till jorden för att ge allt sitt goda till oss. Fattiga och ovärdiga. Han gjorde allt vad lagen krävde. Han ställde sig inför sin far och sa, allt vad du vill ska jag göra. Och han gjorde det. Det var inte som Israels barn som sa att de ska göra det men som inte gjorde det. Jesus gjorde det. Och istället för att vi skulle lida för våra synder, så som rövaren på korset gjorde, helt rättvist, för han led för sina synder. Och vi har också synder som vi har all orsak att bli straffade för. Men Jesus, han har tagit på sig straffet, det värsta straffet för våra synder. Vi som har syndat i tankar, ord och gärningar, i allt, vi får nog kasta allt på Jesus. Så får vi nu gå in snart i fastetiden, då vi får följa Jesus, hur han frestas av djävulen, hur han möter de onda andarna men driver ut dem, hur han möter översteprästernas och de skriftlärdas misstro och avund, och hur han blir förrådd av sin egen lärjunge, hur han överges av sina älskade lärjungar och får stå ensam inför rätten, inför domaren, och hur han slutligen blir torterad och korsfäst. Det här gjorde han för att vi inte skulle drabbas av lönen för våra synder, utan få den lön som han ensam är värdig och berättigad att få. Att vi skulle få se Gud i hans klarhet hemma i himlen och vara bordsgäster vid hans stora fest. Och nu ska vi fråga oss vad nådelönen är. Ordet lön finns på många ställen i Bibeln. Vingårdens herre säger, kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med de sista och sluta med de första. Och det finns också andra ställen där Jesus talar om lön, till exempel första versen i Matteus 6. Akta er för att göra era goda gärningar inför människor, för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. Eller i Matteus 10, 42. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten, därför att det är en lärjunge, jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Och Paulus skriver i första Korintierbrevets tredje kapitel, om det verk som någon har byggt består ska han få lön, men om hans verk brinner upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Det här som Paulus beskriver här, det handlar om olika sätt att medverka i Guds rike. Att bygga ett byggnadsverk för Guds rike. Att vara en tjänare i hans vingård, kunde vi också säga. Och där säger Paulus att man kan bygga på det där byggnadsverket på olika sätt. Man kan bygga med trä, hö och strå. Eller så kan man bygga med guld, silver och ädla stenar. Om man bygger med trä, hö och strå så kommer eldsvådan och så brinner allting upp. Hur går det med den som har byggt på det sättet? Jo, Paulus säger, själv ska han bli frälst, men som genom eld. Det finns alltså en lön som ges för troget utfört arbete. Men den lönen handlar inte om rätten att vara Guds barn, frälsningen. Att komma in i himlens härlighet. Rätten att vara Guds barn får vi tack vare Jesu rättfärdiga liv i vårt ställe. Och hans oskyldiga pina och död. Det finns ingen annan merit någonstans som kan ge oss en biljett till himlen. Äran den ska Jesus ha. Men Gud vill ha trogna och flitiga tjänare i sin vingård. Han kallar oss att arbeta i sin vingård. Paulus skriver rent av att vi är Guds medarbetare i andra Korintierbrevet 6. Som Guds medarbetare uppmanar vi er också. Att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Gud ger sin nåd åt oss för att den ska bli till nytta för hans rike bland våra medmänniskor. Det är därför han kallar oss att arbeta i vingården. Därför ger han oss härliga löften för att vi inte ska bli trötta och ge upp. Han förmanar och inspirerar oss genom att ställa fram föredömen för oss. Som i Hebreerbrevet 13. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. I det här finns en mycket viktig regel. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Vi får ingen kraft bara genom att försöka efterlikna våra jordiska fäder. För också de var syndare som vi. Vi ska lära oss av deras goda exempel, men det är med blicken på Jesus som vi får kraften att arbeta i Guds rike. I vår medfödda natur har vi en böjelse att titta inåt mot oss själva. Vi ser vad vi saknar och vi klagar över det. Vi ser våra egna bekymmer och tycker att vi drabbas orättvist av mödor och svårigheter. Men vi ser inte de stora rikedomar vi har fått. Och framförallt ser vi inte på Jesus. Och vad han har skaffat framåt oss, det mesta av allt. Samma sak är det med vår tjänst. Vi jämför vår ringa uppgift med andra som vi tycker har mycket större uppgifter i världens ögon. Och har mera framgång. Och får mera lön, kanske. Men vi ser inte att det är just den uppgift där Gud har ställt oss som är vår stora uppgift. Där han har satt oss att tjäna finns välsignelse. Oberoende av om den tycks vara liten eller stor. För när vi troget gör den uppgift som Gud har tilldelat oss med vår nästas bästa för ögonen och med Jesus i centrum så ska han rikligt belöna oss. Han ska belöna oss både här i tiden med sin frid och med allt det vi behöver precis lagom trots att vi lever i jämmerdalen. Och till slut ska han belöna oss med att få se honom i ansiktet i himlen tillsammans med änglar och alla heliga. Och om vi den här tjänsten får möta hål och förakt så är det bara något som Jesus har sagt ska komma. Han säger i Lukas 6. Saliga är ni när människorna hatar er och när de utesluter er och hånar och smutskastar ert namn för människosonens skull. Gläd er på den dagen och hoppa av glädje för er lön ska bli stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna. Vi ska avsluta med några verser från en sång med en bön. Han som var konung överallt tog själv en tjänare gestalt och kom att villigt tjäna oss som annars hade måst förgås. Och ingenting så ringa är som han ej villigt gjorde här och skulle jag väl knota då som får i Jesu fotspår gå. Nej. I hans fotspår vill också jag vill troget vandra varje dag. Och så i litet som i stort blott minnas vad min Herre gjort. Men Herre Jesus, hjälp du mig att jag må leva helt för dig och söka glad och kärleksfull att göra allt blott för din skull. Amen.